Ja, välkommen till Slaget efter 12 fredag. Jag heter Stefan Winniger och vi ska fundera, dra med våra tankar, färdas till Ukraina och Ryssland, ett område som vi har talat om här om åren ganska mycket, men som vi inte ofta återkommer allt för ofta till. Men det gör vi nu idag efter att Ryssland under en längre tid har flyttat soldater och utrustning närmare den ukrainska gränsen, och hela världen nu bekymrar sig och undrar vad som ska hända och vad man borde göra. Detta ska vi försöka reda ut här i Slaget efter 12 tillsammans med Kerstin Kronvall som är journalist här på Yle och bevakar Ryssland. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Välkommen. Och välkommen säger också till Mariette Hägglund som är forskare vid Utrikespolitiska institutet här. Du sysslar med global säkerhet bland annat. Välkommen.
Tack.
Ska vi, Kerstin Hägglund, får jag börja med dig här i Slaget efter 12. Kan vi sammanfatta det här, för alla kanske inte har följt med i detalj nu exakt vem som har flyttat, vilka soldater och vart och så vidare. Vad är läget just nu?
Nu slog ihop våra namn, men jag utgår ifrån att du tänkte på mig, Kerstin Kronvall.
Ja, Kerstin, jag ber så mycket om ursäkt. Kerstin Kronvall.
Läget är det att Ryssland har startat en jättestor militär övning som gäller alla militärdistrikt. Det finns 4 militärdistrikt i landet. Och det pågår olika krigsövningar av olika kaliber på olika platser i landet. Och antalet sägs vara 4048 olika övningar. En stor del av krigsmateriel och soldater rör sig i trakten kring den ukrainska gränsen. Och det gäller inte bara gränsen i öster där kriget pågår, utan också Ukrainas norra gräns, alltså Rysslands södra gräns. Och där finns också stora koncentrationer av såväl soldater som olika vapen. Och samtidigt pågår det politiskt ett väldigt hårt språk just nu där Ryssland hävdar att det är Ukraina som försöker provocera fram ett krig som redan pågår, men det erkänner ju inte Ryssland, utan Ryssland säger att det pågår ett inbördeskrig i Ukraina, och nu hävdar man att Ukraina tänker göra en framstöt eller ett anfall för att locka med det oskyldiga Ryssland i kriget. I Ukraina är man mycket oroad och har av uppenbara skäl också fört sina egna styrkor närmare gränserna. Det gör man om det eller det dyker upp en massa vapen på andra sidan gränsen. Det är en helt normal reaktion. Krigshandlingarna har ökat under de senaste veckorna efter att under en ganska lång tid har varit ganska lågintensiva. Så nu dör där varje dag människor på vardera sidan om gränsen. Mm. Eller vardera sidan om den här kontaktlinjen som den heter. Den linje som skiljer åt Ukraina från den ockuperade delen.
Mm. Och då minns vi ju att, så att, säga, att i de här utbrytar, eller vad man nu ska kalla de här delarna av Ukraina, där finns ju redan sedan tidigare också ryska legosoldater, eller hur, och ryska militärrådgivare. Så att det på, alltså den här att tala om att det pågår ett inbördeskrig i ett annat land och vi står bara och tittar på det, det kan man väl ändå säga att det är inte helt riktigt på det viset. Det kan vi vara rätt överens om, eller hur? Kerstin Kronvall.
Absolut.
Ja, eller hur?
Och det är ju så att Ryssland har militär, både vapen och personal, både på det här krigsområdet i de så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk. Men så ska vi ju inte glömma Krim som Ryssland då annekterade för 20 år sedan. Där har det ju en väldigt stark beväpning.
Mm. Mariette Hägglund, nu får jag era namn rätt här. Mariette Hägglund, det här, du som forskar i global säkerhet och bland annat sysslar med så här vapenavtal, sånt där. Hur oroliga ska vi vara över Ryssland just nu, skulle du säga?
Jag tror den är så kallade million dollar question nu för tillfället, att varför sker det här just nu? Så som redan nämndes så har det ju varit spänningar redan tidigare, och det har pågått nu i några veckor, men vi har sett det här narrativet, exempel från USAs sida, så har vad ska man säga, kanske öka i och med den här nya administrationen. Men nu går ju spekulationerna ganska hårt om varför det sker just nu. Och det finns olika teorier på det. Att vissa anser att Ryssland nu till exempel testar Bidens administration, ser var gränsen går till hur mycket man kan göra utan att man egentligen försöker stoppa Ryssland. Och det här är sådana traditionellt världspolitiskt eller politiskt sätt som man använder inom politiken. Men sen talar man också om att man testar NATO, att Ukrainas president har ju talat om att, eller har försökt dra Ukraina mer mot NATO. Ryssland är förstås väldigt starkt opponerad mot sådana här aktiviteter. Och han har till exempel Ukrainas president Zelensky tweetar ju om det här till Jens Stoltenberg, generalsekreteraren på NATO. Och det är en annan spekulation, men sen talar man också om att det handlar om inrikespolitik och Putins vad ska man säga, position i Ryssland, att hans popularitet har sjunkit och det här är ett sätt för honom att egentligen få en sån här, vad ska man säga, lite sätta fokusen någon annanstans än på inrikespolitiken på samma sätt. Och även inom sån här traditionell politisk debatt så talar man om att om man har en, vad ska man säga, utomstående fiende eller utomstående problem, så kan man ena också folket. Men sen så finns det ännu en fjärde teori, det finns förstås flera också, men som ser det mer som ett bilateralt problem, att man försöker också spänna musklerna för Ukraina om att man har kontroll över vissa områden och att det inte överhuvudtaget lönar sig för Ukraina att försöka få kontroll till exempel om Krim eller, och så vidare, så att man signalerar via det att Ryssland är kapabel att aktivera väldigt stora trupper inom vissa områden och så vidare. Så det kan handla om kombination, men väldigt mycket spekuleringar som jag inte själv har ett svar på nog.
Alltså i en konflikt av det här omfattningen som har pågått, vad är det nu, i 7 år eller något sånt där, sen de här oroligheterna i Kiev som vi alla minns någorlunda bra. Det här, men i ett sånt omfattande skeende som har varit gått mycket fram och tillbaka, det kan ju i slutändan vara svårt att det här reda ut vad som var hönan och vad som var ägget. Kerstin Kronvall, vad skulle du säga, vad gör Ryssland? Försöker man, alltså, finns det någonting som tyder på att man försöker skyla över några andra problem genom att ge sig på Ukraina eller utöva tryck på Ukraina?
Jo, det kan man bra säga. Det kan man alltid hitta i Ryssland. Och det är som Mariette sa, att president Putins popularitet har minskat kraftigt under den senaste tiden. Och det här kan vara ett sätt för honom att återförsöka höja sin popularitet. Det var så 2013 innan den stora omvälvningen började i Ukraina, så var Putins popularitet väldigt låg hemma i Ryssland. Och sen med annekteringen av Krim och inledande eller början av kriget i östra Ukraina, så steg hans popularitet i skyarna. Alltså det var långt över 90% som då stödde honom. Och det är klart att det här är ett sätt att försöka höja hans popularitet. Jag tror inte att det här är ett effektivt sätt den här gången. Jag tror att stödet för en eventuell attack mot Ukraina överhuvudtaget inte existerar i Ryssland bland befolkningen. Det kan hända att det finns ett stöd bland militärer och höga politiker. Men det har inget stort stöd, så som Krim-annekteringen hade. Sen ska vi komma ihåg att man gärna vill att folk ska glömma att oppositionspolitikern Alexej Navalny eventuellt ligger för döden i ett ryskt fängelse just nu, efter att man i höstas då misslyckades med att ta livet av honom med gift och sen grep honom när han återvände till Ryssland efter att ha fått vård i Tyskland. Det finns många liknande fall. Det finns en stor förtrycksapparat i Ryssland som nu riktar sig mot de som har varit ute och demonstrerat mot Putin eller till exempel stött Navalny. Det finns många väldigt svåra och orättvisa rättsfall som man helst vill att världen ska glömma. Men sen är det en annan sak att vi ska heller inte överdramatisera det här, att den här stora militärövningen, eller som på ryska heter en kontroll av stridsberedskapen, så det är en övning som genomförs varje år, faktiskt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Men det som har gjort den oroväckande nu är ju den här koncentrationen där vid den ukrainska gränsen. Men väldigt mycket kan också hänga ihop med det att de så kallade Minsk-förhandlingarna som har gått vidare efter att man då slöt ett sådant misslyckat fredsavtal dels hösten 2014 och vintern 2015. Och de förhandlingarna eller diskussionerna har gått helt i stå. Och det kan hända att det här muskelskramle eller vapenskramle från Rysslands sida är ett sätt att försöka övertyga Ukraina om att man måste gå vidare med Minsk-avtalet på ryska villkor.
Mm. Och då bara för som uppfriskning av minnet här, vi ska göra det också, det här Minsk-avtalet, det stipulerar då att de här regionerna, utbrytarregionerna eller de som helt enkelt motsätter sig regeringen i Kiev, alltså den ukrainska regeringen, att de så att säga, deras självständighet är ett uttryck för ryskt inflytande och att det här gillar då inte Ukraina. Det är väl så, är det en rätt sammanfattning bara så att jag har där rätt, Kerstin Kronvall?
Det finns mycket mer. Det finns 12 punkter i det här avtalet. Och en sak gäller det att Ukraina ska få kontroll över sin östgräns, alltså den som nu inte existerar för att Ryssland har gått över den. De här utbrytarrepublikerna eller så kallade folkrepublikerna ska få någon slags specialstatus i Ukraina enligt det här. Alla utländska styrkor ska föras bort från området, vilket att Ryssland inte har gjort. Alla fångar ska friges och mycket, mycket mera. Och inte en enda punkt av det här som finns i avtalet har uppfyllts.
Mm. Just det. Det var en bra beskrivning. Tack, Kerstin Kronvall. Där, lite mer än min mycket, mycket kortfattade. Det här får jag säga, jag skulle höra en annan sak med er, och det är det där att uppgifter om de här ryska trupperna, det samlas ju bland annat via sociala medier. Alltså, det finns grupper i Ukraina som har specialiserat sig på att jämföra och analysera bilder på något sätt. Den vänder mig till Marietta Hägglund här. Det här är alltså en internationell potentiell konflikt. Det här är ett oro som kan trigga i värsta fall nästan vad som helst. Som nu det klias huvuden både i Berlin och i Bryssel och i Washington och överallt i hela världen. Och vad borde man göra nu? Det här att vi ändå, de där siffrorna anses ju ändå förhållandevis tillförlitliga. Att det pågår en militär uppladdning. Jag läste en siffra i en brittisk om 50 bataljoner. Det kan vara 500 upp 1000 soldater per bataljon. Så det kan vara så mycket som 10 000, några 10 000 soldater. Men att vi egentligen så här, vad ska jag säga, försöker få grepp om vad det är som sker i det stora internationella perspektivet. Vad spelar det för roll om vår förmåga att reagera, eller vi, men alltså de som borde göra någonting eller kan eventuellt?
Jo, i det stora hela så länkar det här ju delvis också till den här traditionella uppdelningen mellan öst och väst, USA och Europa mot de andra egentligen. Mm. Den här kategoriseringen och just forna Sovjetunionen och hur de länder som varit del av Sovjetunionen eller varit del av ryska inflytande ska förhålla sig mellan Ryssland och de andra länderna. Vi har ju själv också erfarenhet gällande det med diplomatin väldigt mycket och det diskuteras ju också med Ukraina att hur, var positionerar sig Ukraina i det här? Och Ryssland vill ju naturligtvis att de ska vara mer, vad ska man säga, pro-Ryssland, medan västvärlden eller EU sen kanske vill ha dem mer mot västvärlden. Att det går en sån här, det är en dragkamp egentligen också om det. Och för Rysslands del så är det ju också delvis en så här existentiell debatt just med det här NATO-frågan och sånt. Så det är så här stora internationella politiska frågor där. Och sen samtidigt så ser man i Ukraina sådana här trender inom konfliktområden som vi ser annars också som har ökat. Det vill säga sådana här internationalisering av konflikter. Att det kanske startar inom ett land, men sen har utomstående stater väldigt stora intressen i hur den här konflikten löses och så vidare. Och helt på detaljnivå så gjordes det ju ganska mycket undersökningar också, sådana här icke-statliga föreningar via sociala medier använde sig ju mycket av den här informationen och kom sen till den resultatet att Ryssland var aktivt. Och nu har det ju under de senaste dagarna varit väldigt mycket på sociala medier, till exempel foto- och videomaterial om helikoptrar och truppar som förflyttas och sånt här. Att där finns också en stor risk för sån här desinformation och så vidare. Så att, men skon klämmer nog förstås med Ukraina. Att 2014 var ju egentligen en sån här en dramatisk höjdpunkt eller en händelse som fick många EU-länder, Sverige, Finland och så vidare att på nytt tänka på hotbilden i Europa. Mm. Och den här då konflikten fortsätter så klämmer ju skon fortfarande och det är ett stort också problem i det här, vad ska man säga, traditionella västra delarna och östra delarna. Förstås är det inte den enda, men det är ett sätt på hur de här spänningarna utspelar sig också, eftersom det finns då utomstående länder som har stora intressen i hur den här konflikten löses, vilket gör det också väldigt, väldigt svårt att överhuvudtaget lösa konflikten tyvärr.
Och insatserna på motsvarande sätt, insatserna att göra, att så att säga blanda sig i väldigt höga, eller vad tror du, Kerstin Kronvall?
Vad tänker du på?
Ja, alltså den här möjligheten för Ukraina att alltså vända sig till någon, att någon skulle kunna tänka sig att hjälpa eller på vilket sätt det må vara. Helt enkelt att man och de risker det finns förknippat med att västeuropeiska länder skulle liksom lägga sig i. Men jag menar, redan kritisera är en sak, men att överhuvudtaget göra någonting med risk av att...
Tänker du alltså på att någon utomstående ska gå in militärt på Ukrainas sida?
Ja, eller det finns ju olika varianter. Ja, militärt, vågar sig väl tro att det kanske inte borde ske, för det skulle kunna leda hur långt som helst. Eller vad tror du?
Men alltså när det inte gäller militärt så har ju Ukraina fått oerhört mycket hjälp. Alltså Ukrainas ekonomi är körd fullständigt i botten. Alltså det är en fullständigt liksom kaotisk situation. Och utan hjälp från utlandet, både från EU och från den internationella valutafonden och från Världsbanken och från USA, skulle Ukraina vara helt utslaget ekonomiskt. Dessutom så har Ukraina fått militär hjälp, även om det sägs att man då inte har fått direkt vapen. Jag är inte säker på att det är helt sant, men så sägs det. Men man har fått utbildning, man har fått utrustning som inte är dödlig, heter det i pappren. Och man har fått mycket konsultationshjälp av NATO till exempel. Sen när president Zelensky talar om ett medlemskap i NATO så är han ute och talar i nattmössan. Det kan inte vara aktuellt, åtminstone om NATO följer sin nuvarande standard och sina krav på en medlem. Och Zelensky går vidare på sin företrädare Petro Poroshenkos tradition. Poroshenko stod helt med klargässa på Majdanes Alesnasti, alltså det här självständighetsstoriet i Kiev, och lovade att inom några år är Ukraina EU-medlem, vilket också var fullständiga fantasier. Det är på det här sättet man liksom låter förstå att det finns mera hjälp att få utomlands ifrån än vad det egentligen finns. Vad utrikes kan göra är ju ganska lite. Det har vi ju sett. Alltså, Ryssland tog över Krim helt hänsynslöst och utan att överhuvudtaget tänka på att man bröt mot en massa internationella regler och kränkte ett annat lands gränser. Och på samma sätt har man varit där i kriget och alla vet att skulle Ryssland dra bort sitt stöd från östra Ukraina skulle kriget ta slut, för det fanns inte vapen där förrän Ryssland förde in sina vapen och det fanns inte stridskunskap eller strategisk kunskap eller ens tillräckligt många som kunde skjuta innan Ryssland kom in med sina vapen och sin utbildning. Så att, det här är ju den stora frågan, att kan omvärlden göra någonting annat än och titta på och med rynkad panna säga att vi fördömer det här och det grövsta. Vad kan man göra? Det är den stora frågan. Och hur mycket ska det ske där innan någon verkligen sen går in med verkligt hårda medel, alltså militär? Och det tror jag att är väldigt långt borta. Och jag tror i själva verket att Ryssland heller inte inte är ute efter att verkligen nu på något sätt gå in med några nya attacker. Man har ju alltså talat mycket om att Ryssland eventuellt skulle vilja ta över också de här folkrepublikerna som de kallas där i Luhansk och Donetsk, och att Ryssland eventuellt skulle vilja kriga till sig en landförbindelse till Krim. Men jag tror inte att det här kommer att ske.
Jo, EU har ju, jag håller helt med om att det är väldigt svårt egentligen ha konkreta åtgärder eller på ett signifikant sätt då kunna påverka vad som sker där. Att vi har främst sett sådana här mindre åtgärder. Till exempel EU har haft sådana krishanterings, civilkrishanteringsoperationer där. Och OSSE, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, har ju också också baserat där. Och de har sådana kontrollmission där. Och de försöker främja fred och minska spänningar inom det. Men som vi ser så har det ju inte lett till de resultaten som man skulle önska sig. Att de har väl hållit statistik på hur man har hållit fast vid det här eldupproret och så vidare. Men att nu senast så jag redan tror jag igår så har man nog brutit emot det flera gånger som redan diskuterades tidigare. Men det som vi sett till exempel från EUs del som reaktion till det här, så i och med 2014 så börjar ju EU också använda sig av sanktioner som en del av sin utrikespolitik, vilket nog har varit en intressant intressant händelse som man använder sig mer och mer, och man har försökt också göra dem mer specifika, att de har varit ganska fokuserade på statlig nivå, men nu har man börjat redan tidigare använda sig mer av tematiska sanktioner och även inom nu mänskliga rättigheter och sånt, att det går också tillbaka till hur USA har använt sig av Magnitsky-lagen. Men oberoende, så de här sanktionerna har varit ett sätt som man har försökt sätta press. Men vi har ju sett inom EU också att förhållande mot sanktionerna och mot Ryssland och bilaterala förhållanden med Ryssland, det påverkar ju väldigt starkt också på hur mycket man inom EU kan göra och vill göra och hur mycket det lönar sig att göra.
Mm. Och det har ju påpekats många gånger att vårt samtalsklimat med Ryssland är ju sämre än på länge, kan man ju säga så. Frågan är då helt enkelt, de här sanktionerna nämnde du här, Maria Teglund. Finns det något som kopplar det här med varandra? Att EU skärper sanktionerna och då börjar Ryssland skramla med vapnen bredvid Ukraina på något sätt. Alltså, det vi gör mot Ryssland, det drabbar sen Ukraina i förlängningen.
Ja, alltså jag skulle inte direkt säga att Ryssland blir mer aggressiv på det sättet, kanske via sanktioner, utan de börjar ju först med att också sätta sanktioner tillbaka mot EU. Men vad som sen är kausalitet och korrelation så är förstås svårt att säga, men att oftast förknippar man ju vissa eskalerande åtgärder som då Ryssland ansåg då att sanktionerna var, så de svarar ju sen med sanktioner tillbaka, men det finns ju andra åtgärder vid sidan om sanktioner och diplomatiska till exempel och begränsningar av samarbete annars också.
Mm. Det här får jag ställa en fråga till Kerstin Kronvall här. Du Kerstin, en sån här fundering, vår bild är ju väldigt lätt här, åtminstone här hos oss, är ju att det här är nu Ryssland gör saker och det är Ryssland som hotar. Ukraina är offret så att säga för ett hot och så vidare, och det pågår på påtryckningar. Finns det ett berättigat sätt att ifrågasätta den bilden? Alltså, finns det något som Ukraina gör som gör fel eller som provocerar eller vad man nu ska kalla det för?
Det finns sånt som Ukraina gör fel. Men i den stora bilden så är det ju faktiskt så helt enkelt, klart och tydligt att Ryssland annekterade, tog över en del av Ukrainas territorium och för ett krig i de östra delarna av Ukraina. Det Ukraina gör som jag tycker att är moraliskt förkastligt och inte humant är att man har stängt av sötvattentillgången på Krim. Alltså det är så att det finns väldigt, väldigt lite rent vatten, alltså dricksvatten eller vatten att använda för att vattna grödor eller ge till djur på Krimhalvön. Och man har fört in vatten dit via kanaler, stora breda kanaler som ser ut som små finska åar. Och det vattentillförsel har Ukraina stängt av. Men att jämfört med att ta över hela delar av ett land eller ställa till med krig, så är det här förstås en mindre förseelse, men jag tycker att det är upprörande hur som helst. Men den stora bilden är nog den att Ukraina i det här fallet, trots alla misstag man gör inrikespolitiskt och allt möjligt annat, så just i den här konflikten så är Ukraina offret.
Mm. Ja, det var väldigt bra klargörande på min, svar på min fråga. Tack så mycket, Kerstin Kronvall, för det. Det här att Ryssland gör saker och ändå på något sätt kommer undan med det, som vi nämnde här tidigare med annekteringen av Krim och lite, men det är ju inte det enda som pågår i världen just nu här. Alltså den här, hur ser du på det, Maria Teglund, den här rollen som Ryssland har att mot det vi andra mot egentligen, och Ryssland gör och kommer undan ändå, vad säger det om hur det fungerar egentligen det här? Vi skulle önska att man kunde prata och få förstånd med varandra.
Mm. Jo, det är ju en del av stormaktspolitiken, och hur vi än önskar så skulle vi önska vi kan påverka vad stormakterna gör. Men vi har, i EU har vi ju starkare då valt USAs sida och så vidare. Så den här dynamiken ser vi förstås när vi har åtgärder eller när vi har samarbete med Ryssland. Så det finns alltid den här skepticismen mot Ryssland, och det här tilliten saknas ofta. Vad jag också sen har följt med i så här stora drag, så just som jag nämnde här med stormaktspolitiken, så hur Ryssland har också varit stark del av till exempel USAs administration, och hur olika presidenter har förhållit sig väldigt olika mot Ryssland. Att om vi jämför med Trump, så kritiserades han ju för att ha för nära relationer till exempel Putin, eller till exempel dyrka till och med auktoritära ledare och så vidare. Men när Biden kom in, så blev det här narrativet mot Ryssland mycket starkare. Och jag tror att det också är en del av hans nationella strategi mot så här stormaktspolitiken. Förstås är Kina ett större hot från hans perspektiv, men Ryssland är egentligen där del av allting, lika så för att Ryssland tävlar i andra områden också. Vi har sett att aktiviteterna på Arktis har ökat. I Mellanöstern så är Ryssland fortfarande väldigt aktiv. Syrien, där har de också motsatta intressen med till exempel USA. Så det reflekterar, och man ser det på flera olika nivåer. Och Ukraina är sen en av dem som är väldigt akut på det sättet att det är så nära oss, om man kan säga så, nära EU. Så
det finns,
ja. Men att de här större dragarna så ser vi nog att Biden har ju också gällande EU och Ryssland med det här Nord Stream 2 och Tyskland, och de försöker stoppa det och så vidare. Så det finns mycket intressen här i hela de här relationerna, oberoende var vi egentligen, vilket område vi talar om.
Finns det något som tyder på att alltså förutom de här uppenbara skillnaderna mellan president Biden och president Trump, men nu tänker det här och den här möjligtvis dyrkan av auktoritära ledare, men att USA som stat helt enkelt nu kommer att se annorlunda på den här konflikten än vad som var i fallet nu under 4 år?
Redan 2 veckor sedan så såg vi utrikesminister Anthony Biden. Han höll ett tal i NATO och tog fram också just Ryssland som ett hot mot transnationella säkerheten, eller den här bredare säkerheten egentligen. För att man nämnde just aggressionen i östra Ukraina, stärkande av trupper och stora militära övningar och så vidare. Och just hotande eller sån här skrämsel i Östersjön, Svarta havet och så vidare. Så att det här narrativet mot Ryssland tror jag nog kommer att hållas uppe och har varit ganska kritiskt redan nu, och användningen av sanktioner kommer säkert att fortsätta. Så det här förhållandet mot Ryssland verkar nog hittills i varje fall vara striktare under Biden jämförelse med Trump.
Mm. Kerstin Kronvall, vilken bedömning skulle du säga att Ryssland gör av de här nya förutsättningarna?
man testar och man funderar, och det pågår en sån här diskussion kring att vilken är Bidens verkliga linje, vilka saker triggar honom, vilka saker lockar honom, på vilket sätt kan man tala med honom. Den politiska liksom, det valet har Ryssland ännu inte riktigt fattat, men att det som Marietta tidigare sa, så är just det här rappenskramlet kring Ukraina just nu också ett sätt att titta på att hur reagerar Biden.
Mm. Jag såg en tidningsuppgift att de här, trots att det pågår någorlunda ordentlig ansamling av vapen och soldater, så skulle det inte vara tillräckligt för det, så att säga, att ge sig på allvar att angripa eller försöka ockupera fler delar av Ukraina. Jag kommer inte ihåg var jag läste det, men i alla fall. Men låt oss säga så här, att det här är just vapenskrammel, eller vi hoppas för stunden att det just är avdelningen vapenskrammel. Det här, om man ser på de andra orosmoment vi har, alltså Maria Tegler, vad skulle du nämnde Kina, du nämnde Svarta havet, Ishavet, allt möjligt, men att om vi ska säga den här konflikten idag, hur jämfört med andra konflikter, var står den egentligen? Är det här något som är på riktigt hotar, eller är det fortfarande en fråga just mellan, som är regional där?
Traditionellt så oberoende, alltså, kan ju stater också göra samarbete även om de skulle ha konflikt mot varandra på ett annat område. Men nu tror jag det var ändå så pass dramatisk händelse och skift som hände i och med det här 2014 och det som har pågått 20 år. Så länge som det pågår, så reflekterar det ändå på ett eller annat sätt till de här andra ämnena och andra slags tävlingar. Och jag tror inte att vi kan bli av med till exempel stormaktstävlingen. Förstås så har dynamiken där också ändrats. Och Ryssland har ju minskat som aktör egentligen, när vi ser på hur konflikter ändras också nu för tiden, att det är inte bara det här direkta säkerheten som vi talar om med militär och så vidare, utan vi talar om hybridpåverkan, vilket Ryssland också använder sig av. Vi har sett det i också USAs presidentval, vilket Biden också har kritiserat väldigt starkt, vilket Trump sen igen försökte liksom undvika egentligen att tala om, att han minimerar egentligen effekten från det här. Men det här konfliktdynamiken, så de ter sig på olika sätt beroende på vilket område vi talar om, men att rotproblemen så har ju inte blivit lösta. Och även om Ukraina-krisen skulle lösas, vilket då är svårt och ser inte så sannolikt ut för tillfället, så finns det fortfarande problem som inte löses i och med att Ukraina-krisen löses. Att det handlar om mycket mer så här fundamentala frågor också. Och det har en del att göra med sån här tävling om globala roller och sånt. Att förstås inte bara det, men att det är en stor del som man ser i alla nationella säkerhetsstrategier och sånt från till exempel USAs del och så vidare.
Mm. En sista fråga här är nu till Kerstin Kronvall här i slaget efter 12. Det här, vet vi, alltså, finns det någon känd strategi? Finns det något slutgiltigt mål som vi kan se för Ryssland, som Ryssland skulle vilja uppnå med vad det sen än gör och hur det än gör det på något sätt? Att dit hän vill Ryssland med Ukraina?
Med Ukraina vill Ryssland hålla kvar sin maktposition över Ukraina. Man anser att det här är på något sätt legitimt ryskt område. Och det här vill man inte släppa. Det här är liksom en gräns, närmare än så här får västvärlden inte komma med sin intressesfär. Och vi ska komma ihåg att all politik i Ryssland är geopolitik. Och allt handlar om en sån här gammaldags indelning i intressesfärer. Och man känner överhuvudtaget inte till begreppet win-win. Alltså det är omöjligt för Ryssland att tänka att båda skulle vinna på något sätt, utan allting är ett nollsummespel. Och om Ryssland förlorar sitt inflytande i visst område, så betyder det här att det är någon vinst för någon annan. Och det går inte att tänka sig att till exempel Ukraina skulle kunna frodas och bli ett rikt och framgångsrikt land genom att samarbeta både med Ryssland och EU till exempel.
Mm. Så det här med att ge och ta, det är inte den starka sidan av rysk utrikespolitik, kan man säga. med andra ord. Det här, och får jag och tillägga ännu det här, och Kerstin Kroval, och det vill säga i det här, för att nå det här målet, då spelar det ingen roll om det pågår ett, vad det nu vi ska kalla det för, kriget, inbördeskrig eller en konflikt eller en separationskonflikt eller vad som än. Det kan lika gärna fortsätta ur Rysslands synpunkt.
Det är ett krig.
Ja, och det kan lika gärna fortsätta. Det inte finns
för Rysslands del så kan det lika gärna fortsätta, insatserna är inte så stora. Och det är ett sätt att hålla tummen på Kiev hela tiden. För allt vad Kiev försöker, alltså regeringen i Kiev försöker bestämma och besluta, som färgas av det att man hela tiden måste satsa en massa pengar och tankeverksamhet och människor på kriget.
Mm. Och jag tror man också från Rysslands sida är medveten om att Europa eller USA inte heller har intressen att eskalera den här situationen. Att också nu igen med Biden, så han har sagt flera gånger att han vill avsluta så kallade för eviga krig, och hans intressen sen att gå och eskalera någonting så är väldigt små. Så jag tror att man är även medveten om det i Ryssland.
Att det ska mycket till innan någon annan börjar bli aktiv. Just så. Så långt som den här dagsaktuella avstämningen om läget mellan Ryssland och det här kriget i Ukraina. Tack så mycket Kerstin Kronvall, Yles reporter som bevakar Ryssland. Och tack Mariette Hägglund som är forskare vid Utrikespolitiska institutet. Jag heter Stefan Winiger, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.